Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är fortfarande sommar. Vi spelar fortfarande in ett par avsnitt i förväg, så att om vi inte kommer med några så här rykande färska up-to-date-tankar så får ni ursäkta oss. Anledningen är att helt enkelt att det är lite förinspelat och vi befinner oss på olika platser i sommarsverige.
Jajamensan, och den här gången tema nordiska favoriter. Tervetuloa, vi ska prata finska aktier och vi ska prata norska aktier och danska. Och
anledningen till allt med finska accent.
Ja, det är för att om jag vill försöka vara rolig på norska eller danska så kommer jag bara falla platt. Jag önskar att det är roligt med de här som är oerhört duktiga både på dialekter i Sverige men även liksom imitera olika finlandssvenska kan jag. Det är Riksbankschefen Stefan Ingves och det är Lauri Rosendahl, gamla Stockholmsbörsens vd. Och vi har Nalle Wahlroos på Sampo. Och den gillar jag, tycker den är mysig.
Jättemysig.
Men jag är jättedålig på att imitera.
Jag apropå det, Tornedalen. Hur långt är det från till Finland från Boden?
15.
Så Tornedalen, ligger det nära eller är Boden i höjd upp ner? Alltså jag tänker så här, Haparanda.
Ja, men Haparanda är ju ändå 15 mil, för från Haparanda kan du gå över gränsen. Ja.
Jag vill åka dit i alla fall. Jag tycker det ser så himla vackert ut där uppe.
Ja, men det är bra. Du har ju varit norr om T-centralen, men inte riktigt så högt
upp.
Nej,
jag har inte varit så. Skellefteå ligger över Umeå.
Ja, exakt. Ja. Mm. Exakt. Där finns det mycket guld. När vi hade Erika från Svensk geologisk undersökning så pratade vi här i podden, så pratade vi ju en del om det är ju guldriket. När man kör där uppe så ser man skylten guldriket. Mm. Och så tänker man, det här kan man bli rik.
Fantastiskt. Vackert. Vackert. Men det är inte det, hur roligt det är att prata Norrbotten, så är det ju inte det vi ska prata om, utan vi ska ju som sagt prata om de nordiska favoriterna. Alltså vilka nordiska aktier är det som favoriseras av avansianerna? Vilka är de mest populära aktierna helt enkelt? Och om jag bara rabblar 10 topplistan först så går vi in lite närmare på några bolag sen. Och på första plats har vi Zaptec, sen har vi Norwegian Air Shuttle. Sen har vi Pexip. Sen har vi Hynion.
Allt är lika roligt.
Hynion. Hynion.
Ja.
Hynion.
Hynion. Tror jag.
Tror du. Okej. Nell. Vestas Wind, Hydrogen Pro, Orkla, Aker Clean Hydrogen och Örstedt. Nu zonar jag ut. Nu har jag gjort bort mig tillräckligt för den här podden. Jag lämnar över till dig nu. Men ja, Norge dominerar listan. 8 av 10 bolag här var norska aktier. Så att det är vårt närmsta grannland. Vi står närmast även i aktievärlden.
Ja, men det gör vi. Och jag menar, intresset för Norge har ju någonstans också faktiskt växt den senaste tiden, får man säga. Och man hör ju också röster om att småbolagen på, ja men nu heter det väl Euronext Growth Market och tidigare var det Merkur, är lite oupptäckta i relation till om man tittar på svenska småbolagslistor, att det inte är riktigt samma bevakning där. Det här hörde vi ju när både Erik Karl Armfelt och Erik Springkorn, Avanza World Tech by TIN, gästat podden och pratat om norska marknaden och sådär. Och vdn för Oslo Börs har ju också sagt att vi har en jättelång pipeline. Det är mycket, det är förnybar energi och det är landbaserad laxodling, och i fjol så slog de ju faktiskt Stockholmsbörsen på fingrarna. Oftast så är det ju Stockholmsbörsen som står ut i Europa. Norden står ut i Europa och Sverige står ut i Norden. Men det har varit bra fart där. Och det här ser vi också bland våra kunder, att det är ett stort intresse. Och Zaptec, det här är ju ett bolag som också har befunnit sig på topplistan som en av de mest köpta aktierna under veckan. Under ganska många veckor det här året. Mm.
De hade ju fram till, vad kan det ha varit, mars-april någon gång, en fantastisk utveckling sen de börsnoterades i slutet av oktober, tror jag, i 2020. Så var det en helt sån där sanslös uppgång. Ja, det är 550% från hösten 2020 till toppen i februari. Jag var lite sen där. Men sen dess har de ju backat då 42% sen toppen. Men det är ju fortfarande en ansenlig uppgång för de som var tidigt inne i aktien. Och det är ju alltså ett norskt bolag som är verksamma inom inom alltså utrustning, teknisk utrustning för laddstationer för elbilar. Och de säljer både till privatpersoner och till företag. Och nära 40 000 avansianer, 38 481, har ju hittat till det här bolaget idag när vi spelar in avsnittet. Så att det är ju typiskt sådana här bolag som hade ett fenomenalt sista kvartal av 2020, början på 2021. Sen har ju hela sektorn, den här grön energi, grön teknik, tappat lite. Dels för att värderingarna i vissa bolag, Zaptec då kanske hade sprungit lite väl mycket i förväg. Och sen att vi har haft en sektorrotation från clean tech, det segmentet, tillväxt, till mer värdebolag här under 2021.
Jo, men det här är ju också, det är ju lite grann som att sätta sig på buffén och äta så mycket man bara kan tills man nästan spricker. Sen lägger man sig på sofflocket och sen så tar man det lite lugnt och sen så är man på det igen. Men nu har man ju också skiftat lite grann från buffé kanske till lite mera hälso, raw food.
Fine dine.
Ja, fine dine, raw food. Ett litet tag, den rotationen vi nu ser. Och det är därför jag också vill påpeka här som du var in på nu då. Jag menar att aktien är ner 42% sen högsta nivån i år. Men det är också nyttigt att veta vart man kommer ifrån. Som du var in på, de här 550% på tre år trots en nästan en halvering. Och det här ger väl en andra chans, tänker jag. Inte bara för den här aktien utan sektorn i stort när det kommer till den här typen av produkter, den här typen av nisch av bolag. De har tagit mycket stryk senaste tiden. Och så här, gör hemläxan, fundera kring om det här är intressant långsiktigt. Och det är ju trevligare att köpa idag än när det var som allra hetast.
Ja, vi pratade ju ett helt avsnitt om det här, alltså om bland annat det med Patrik Lindqvist, förvaltare av Handelsbanken Hållbar Energi. Just det här att, ja, det har ju faktiskt kommit ner.
Ja, och även Alexander Jansson på CB-fonden nu senast var ju också in på det här. Liksom att ja, det är ju klart att det är trevligare nu än att jaga aktier på ovansidan. För bolagen, många av dem fortsätter liksom att takta på ganska bra operationellt. Men det man ser att man får en viss multipelkontraktion. Det drog iväg lite fort på börsen. Börsen är ju framåtblickande. Det är mycket storytelling. Det är ett följa John-beteende. Börsen är också en drama queen som vi pratar om ofta. Och det blir liksom en självförstärkande effekt. Om någonting stiger mycket så tenderar många att springa dit. Och det förstärker den rörelsen och vice versa. Så att det är lite sunt och nyttigt också att den här typen av bolag ändå får växa in lite grann i värderingen.
Nästa bolag på topplistan då, det är ju om Zaptec verkar i en framtidsbransch, så vet du 17 om Norwegian Air Shuttle gör det. Eller ja. Vi kommer nog aldrig sluta resa, men då får de nog vara lite på det här elektrifieringståget. Hur som helst, Norwegian, det behövs väl ingen närmare förklaring, och de har ju haft otroliga utmaningar under pandemin och varit alltså nära konkurs. Inte bara en gång utan flera gånger, och har ju behövt en hel del kapitalinjektioner. Och vi har faktiskt drygt 65 000 avansianer som är aktieägare i Norwegian.
Ja, och det här är ju ett klassiskt exempel på när det är en aktie som har många avansianer i ägarled, men där det inte är ett bolag där man har lagt in hus och hem. Utan att det är en väldigt, väldigt liten slant man ändå har lagt in här och tänker att ja, istället för en trisslott eller istället för den typen av jag hoppas någon gång att jag blir rik skraplott, så är det så här, ja, om den värsta krisen undanröjs så skulle den här investeringen på någon tusenlapp kunna bli liksom okej. Och det är så man också ska se på det här, för det här är så himla upplagt för rubriker, artiklar, men här måste vi komma ihåg att det är en försvinnande liten del av människors sparande som ligger i de här. De är inte ens med på, de syns inte ens i mikroskop. Nej. På topplistan där vi tittar liksom, vart lägger man sina pengar.
Så att människor är inte dumma.
Och vi var ju under en period faktiskt största aktieägare i Norwegian.
Ja, det är ju lustigt. Det är ju helt galet.
Då ringde de från Norge och var ganska nyfikna många gånger på Avanza och hur vi tänkte. Och då snarare våra kunder, för har man en kapitalförsäkring då är det ju Avanza Pension som står som formell ägare. Men det är ju våra kunder som äger aktierna. Så Ja, spännande. Det är inte första gången vi har sett det, och det är heller inte sista gången vi kommer se att vi blir storägare. Det var något år sedan då var vi en storägare i kanadensiskt bolag, men Avanza syns där ute.
Ja, vi är många och det finns ett stort sparintresse i Sverige.
När du säger många, vi är svenska småspararmyror.
Just ja, just
det är ju detta begrepp, alltså den här amerikanska investeraren Adam Wider som hade investerat i Cedeon, och där hade ju Cedeon, han sa ju att aktiekursen ska upp till 3000 sa han, och sen var det väl många som pratade om det här i sociala medier, finanstwitter, kursen gick inte så bra, och sen och kursen gick bra när han höll på att tanka. Han tankade ganska mycket, och det där insåg väl människor också. Så att man tankade innan han vaknade väl någonstans 12-1 borta i Amerika och sa, ringde till sin mäklare och sa köp. Och då var det många som började fronta det där, som jag har förstått det då. Och det där gick tills det inte gick längre. Och nu var han back, tror jag, 200 miljoner. Och då sa han, förbannade idioter, det är de här svenska retail ants, alltså svenska småspararmyror. Men myror är ganska starka, de kan bära rätt mer än sin egen vikt.
Arbetsmyror.
Det här är ett nytt begrepp i Sverige. Småsparare tycker jag är lite gulligt. Jag tycker det är trevligt, den här fina gräsrosrörelsen, det enorma intresset vi har för börsen, aktiemarknaden i Sverige. Men begreppet svenska småspararmyror, det är någonting som kommer leva med mig under lång tid framöver.
Ja, det var lite roligt. Det var lite roligt.
Han var arg.
Kan man ju förstå om man förlorat 200 miljoner på en kort tid. Men den som är med får, ja. Men nästa bolag då är ju ett helt annat typ av bolag än krisande Norwegian. Nämligen Pexip, som våra vänner på TIN Fonder gärna pratar gott om, och jag vet att de var ankarinvesterare när de kom in till börsen.
Ja, och det här är ju teknikbolag specialiserade inom utveckling av digitala plattformar för videokommunikation. Det här har ju slagit under pandemin. Vi har ju Google Meet, vi har Microsoft Teams och vi har Zoom, och Pexip spelar ju in i det här också såklart. Och som jag har förstått, det här är en plattform där man ska vara plattformsoberoende och kunna kommunicera oavsett vilken tjänst man använder, oavsett om det är Microsoft Teams eller Zoom eller vad det kan tänkas vara. Och vi har nästan 7000 avansianer som har hittat till det här. Aktien är ner 24% senaste kvartalet, 37% från toppen. Om vi då kikar på amerikanska Zoom Video Communications, så har den backat 36% från toppen. Och varför säger jag då det här? Jo, för att det här visar så tydligt vilket sug det har varit efter den här typen av bolag under pandemin, när adaptionen exploderade. Och sen nu då så ser vi ju att det är en rotation tillbaka till värde. Men det slår extra hårt på de bolagen som jag tror att marknaden kategoriserar in i fakten. Man säger att det är liksom pandemiaktier, och vi är en återgång till mer av det normala, så kommer de här drabbas extra hårt. Jag är inte så säker på det på lång sikt. Men det är klart att Zoom, det är ju högre risk och högre potential än vad det är i Microsoft Teams. Eftersom att Microsoft Teams är ju en del av Microsoft, som är ett av världens största bolag. De passerade precis här i veckan $2 trillion, eller 2000 miljarder dollar. Då kan de fundera på, Niklas, varför säger du inte bara 2 biljoner dollar? Nej, för 2000 miljarder dollar låter mer. Apple var först och sen kom Microsoft. Där är ju liksom risken för att det här har sjunkit tillbaka lite i en värld post-pandemic, om en del går tillbaka till och jobbar på vanligt sätt. Risken är ju mindre än att äga ett pure play som Zoom. Men potentialen borde rimligtvis också vara högre för ett Zoom. För det blir mer av en ren exponering mot den här trenden. Men Pexip då försöker bygga den här plattformen där du blir agnostisk till vilken plattform olika användare i ett videomöte använder. Så som jag har förstått det. Och har kommit in på börsen ganska nyligen och bankar där, som du sa. Sen har vi Hynion.
Hynion.
Bolag inom energisektorn. De två sista här som vi har som exempel, båda är energisektorn. Och de här säger att de utvecklar, förvaltar och driver vätgasstationer. De har ett litet videoklipp på deras hemsida där de pratar om att de har jobbat med det här i 20 år, så att det är ju inte nystartat heller. De har arbetat med det under lång tid, men det har ju fått någon form av renässans, allt som kommer till förnybart den senaste tiden.
Mm. Intressant där med vätgas. Alexander Jansson på CB Fonder och Save Earth Fund, de höll sig borta från vätgas. De tyckte att det var för höga värderingar och inte tillräckligt mogen teknik ännu för att det skulle passa deras investeringsfilosofi. Sen vet vi ju Patrik Lindqvist på Handelsbanken Hållbar Energi. Han tyckte tvärtom att det var en intressant sektor och så. Han hade väl viktat ner lite då han tyckte att värderingarna hade sprungit iväg i slutet av förra året. Så att han hade ju skalat ner på det senast vi poddade med honom. Och det hade ju varit helt rätt beslut, ser vi här. Jag ska inte säga att hela hans fond var fullsmockad med olika bolag inom vätgasteknik, men två förvaltare med hyfsat samma investeringsunivers och som spanar på lite liknande liksom, ja, men framtidstrender och så, hade ändå ganska olika syn på om det var en bra investering eller inte.
Ja, och jätteintressant såklart. Här har vi nästan 5288 avansianer för att vara exakt. Tyvärr har jag inte de här två klassiska decimalerna.
Svårt att liksom dela människor.
ja, det är om vi skulle ha gemensamma konton. Nej, skämt åsido. Kursen har backat 58% sedan toppen i april. Februari, mars, april, där har många av den här typen av bolag toppat ur lite grann och fallit tillbaka. Det är det vi ser. Vi pratade om det här tidigare, att hela förnybar energi, hela det här skrået hade ett enormt 2020 avkastningsmässigt. Många har kommit ner. Det är nu man ska göra hemläxan och fundera på vilka tror jag på långsiktigt. Vilka är best of breeds? Vilka är marknadsledare? Vilka kommer att kunna växa in i värderingen och långt bortom det? Den hemläxan ska man ju nu, tycker jag. 5288 avansianer, aktiekursen ner 58% sen toppen. Som sagt, de bygger vätgasstationer i och runt de största städerna i Skandinavien för att driva vätgasbilar. Det man kan börja med här och fundera kring, det är ju hur mycket vätgasbilar rullar på våra gator. Här finns ju såklart branschstatistik. Vi har haft Bilswedens vd här tidigare. In på exempelvis Bilswedens hemsida, det finns ju många branschorganisationer såklart. In och försök kika på liksom, hur många som rullar där ute.
Ja, jag skulle tippa på att det är tämligen få i och med att du bara kan tanka i typ Märsta och någon mer stans. Alltså här i Stockholmsområdet i alla fall. Sen finns det väl lite fler runt om i landet. Men det känns ju lite vanskligt att dra iväg på semester med en vätgasbil.
Ja, och det vdn för det här bolaget lyfter fram, det är så att det går lika fort att tanka en vätgasbil som en bensinbil. Eller bensin, en fossildriven bensin. ICE, som man säger i USA. Internal Combustion Engine. Och de går ungefär lika långt. Alltså det är samma distans du får i där. Och de går tyst och sådär, tyckte de. Men, och bara spruta ut rent vatten. Men samtidigt så kommer jag också fundera på hur man framställer vätgasen. Hur liksom hela den värdekedjan ser ut. Det är ju såklart det man måste fundera kring. Och det är väl det som kanske också är utmaningen när det kommer till vätgas.
Är det inte toppen om man använder liksom kolkraft som energikälla för att framställa det?
Verkligen inte.
Men det ska det väl inte vara. Det ska väl vara grön vätgas. Men intressant teknik. Intressanta investeringar. Vi får se vem av våra förvaltare som har rätt i den här frågan.
Ja, och vi har inte bara ett bolag inom den här nischen att välja på. Utan det femte och sista bolaget är ju också inom vätgas. Och det är ju NEL, energisektorn då såklart, det är vätgas som levererar lösningar för produktion, lagring och distribution av vätgas från förnybar energi. Det du precis sa, att det var viktigt. Inte kolkraft utan förnybar energi då. Då blir det liksom förhoppningsvis rent hela värdekedjan. Namnet står för Norwegian Electrolys och har lockat 14 137 ägare. Så att nästan tre gånger så många ägare, om man får vara lite förlåtande överslagsräkning. Har stigit 512% senaste tre åren, men backat 50% sedan toppen i februari. Återigen ser vi de här enorma uppgångarna på några års sikt och en kraftig nedgång sen de toppade ur i början på det här året. Början i första kvartalet i år.
Mm. Och det brukar ju vara så att efter en sån här jätteskjuts också av Alltså när man har gått upp tillräckligt mycket för att få allas ögon på sig, hamna på topplistor över bäst presterande aktier i senaste si och så många månader och åren, då blir det ett ökat, liksom, en ökad synlighet. Det tillkommer fler investerare, aktiekursen går upp ytterligare, kanske springer lite för snabbt i förväg. Och sen kommer den här sektorrotationen och då blir det en ganska kraftig dipp. Men min poäng här är också att vara den som alltid skriker bubbla, 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 då, och aldrig köper. Det är lite liknande. Jag har haft vänner som har stått utanför bostadsmarknaden väldigt länge och alltid, men jag köper vid dippen. Jag köper när priserna går ner. Snarare än att kanske så här, ja, men jag måste ändå ha någonstans att bo, jag köper, jag ser utifrån behov. Det har ju inte varit speciellt lyckat. Och det finns ju en risk ibland att man hamnar i den positionen också vad gäller aktier. Om man liksom aldrig vågar gå in i någonting som går kraftigt. Så bara för att vi säger nu att man måste vara försiktig och hit och dit. Så det är liksom en helhetsbild. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det mer. Men...
Jo, men det är ju klart att det är en helhetsbild. Man brukar väl säga att kritiker och pessimister, de låter smarta, men det är inte de som tjänar pengarna. Mm. Och utan det är väl snarare optimisterna som kanske är de som tjänar pengarna. Men är man liksom bäsputte, då låter man smartare.
Mm.
Men man får inte den fetaste plånboken. Och någonstans så tror jag att man om man vill adressera den här utmaningen kring, jag menar, bolag som kanske har höga värderingar, den bara tenderar att fortsätta stiga. Ja, men köp en aktie för guds skull. Kostar den 100 spänn, det är 100 kronor. Köp en aktie eller några aktier. Du har den i portföljen, du ser den där. Du kan följa bolaget. Jag menar, det är intressant över tid, det är ju faktiskt bolagets utveckling.
Ja.
Och sen kommer aktiekursen hänga med. Om aktien är alldeles för dyr idag, ja, men då kommer aktien tids nog att behöva växa in i värderingen. För vi kan inte leva på multipel expansion. Det går inte. Och det jag menar med det, vi kan inte värdera varje vinstkrona högre och högre och högre hela tiden. Lite som bostadsmarknaden. Vi kan inte börja låna 2 gånger årsinkomsten och sen 3 och så 4, 5, 8, 10, 15, 20 gånger årsinkomsten. Någonstans finns det ju ett tak till slut. Så här, okej, om bostadspriserna ska stiga, då måste lönerna också stiga. För vi kan inte bara ha den här expansionen av att man lånar fler gånger årsinkomsten. Det går till en viss nivå, sen går det inte längre. Då kommer bolagen att behöva prestera fundamentalt stigande försäljning, marginaler, fina marginaler, stigande vinster primärt då. Men har man den i portföljen och ser där, Dutchup skala upp över tid, då har den i portföljen, du ser den, du kommer att följa med den på ett annat sätt om det finns en bevakningslista. Och det här är ju givet liksom att du gillar bolaget men är lite osäker på värderingen. Utnyttja då volatiliteten när det svänger, att liksom köpa på dig mer, då är det ju bara att tacka ta emot när det svänger. Och uppenbarligen de siffrorna vi pratar om här, plus 500% på 3 år, vilket många bolag har uppvisat i den här nischen, och en halvering på ganska kort tid, det visar ju någonstans som att ja, det svänger. Och då får man ändå komma ihåg att det är 500% efter halveringen.
Ja, så att fortsätt påta på i trädgården, som du brukar säga att det är att bygga en portfölj.
Och det är därför det här är så roligt. It's a never ending story. Det handlar ju inte bara om pengar och ekonomisk trygghet. Det är klart att många sparar ju för att ändå bygga upp en ekonomisk trygghet. Men det finns ju en ganska stor sannolikhet eller risk, beroende på hur man väljer att se på det, att man finner det här ganska intressant. Tycker att det är kul. Påta på i en digital trädgård, samtidigt som man håller sig ajour med olika trender, men som förnybart och solkraft, vindkraft, vätgas etc. Vi ska ju upp till Sandvik någon gång post-pandemic och se hela deras anläggning. Du lär dig så mycket, så för människor som är vetgiriga så borde ju börsen vara ett paradis. Jag vet inte om det är kontroversiellt att säga så, jag älskar börsen. Jag tycker att det är ett paradis.
Nej, men det är det ju absolut. Man får ju jättemycket allmänbildning och kunskap.
Och vi gillar ju bolagen. Det är ju det som är det roliga.
Där man lär sig nya grejer. Ja, hoppas ni hinner med att under er semester, om ni vill, läsa på om era favoritbolag eller det ni har span i. Hoppas ni hinner lyssna på några av de poddarna som vi rekommenderade här för ett par avsnitt sen. Om det är det ni vill göra på semestern. Och ja, hoppas ni helt enkelt har en alldeles fantastisk sommar, vad ni än gör och var ni än befinner er.
Exakt, och om jag bara kan säga att ervetuola när det kommer typ till hej eller välkommen eller vad det betyder, då kan jag ju inte hej då varken på finska, danska eller norska, så att jag väljer väl tyska och säger tjus.
Tjus.
Tack och hej och stort tack för att du lyssnade på det här.